One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du lyssnar på Fotboll i fotboll och nu är det dags för måndagsmatcherna ifrån omgång 6. Där det börjar på Grimsta i matchen mellan Brommapojkarna och Göteborg. Som var en väldigt rolig match. Två lag som spelar bra fotboll. Men endast ett lag som får nätet att prassla.
Så är det och... Vilken jävla match Göteborg gör. Jag tycker att det är en jämn första halvlek där båda lagen är där de är bra. Så det går inte att säga att man liksom kan klaga på kvaliteten. För det svängde väldigt mycket fram och tillbaka. Men det var oftast med mycket kvalitet. Och ja, nej, Göteborg är en jäkla insats.
Det känns som att Asko lyssnar på avsnittet. För Paulus Abraham var med från start. Och jäkla vad bra första halvlek han gör. Nu är det inte något mål han står för. Men... konstant hot, får respekt av motståndarna, glider igenom BP många gånger. Och Sid klev ju en alltså, monsterräddning på ett av hans avslut.
När han flyttar igenom där och sen ska försöka lägga den mot bort det där. Ja, nej men ja, jättebra halvlek. Alltså han måste, eller match, han måste starta. Precis som du sa i förra avsnittet att... ja, det känns inte som att Charlie saknas i den här matchen, helt ärligt.
Nej faktiskt inte. Han har varit ganska osynlig de första 5 omgångarna. Osynlig är hårt att säga, men man får inte ut mycket värde av honom. Så jag skulle vilja hitta en lösning när de två är på plan samtidigt. Antingen om man hittar ner Santos på nytterback, det tycker jag också är synd. För då stryper man den offensiva styrkan, för han är ju också en av planens giganter. Med sin fart och kvalitet. Men på något sätt vill jag i alla fall att Abraham, Santos och McCauley är på plan samtidigt. Och jag gillar ändå, hur ska jag försöka uttala det danska namnet, men Skellerup. Jag gillar honom också, för det blir något annat hot. För har man Santos, Abraham och McCauley samtidigt på plan, då är det tre ganska liknande spelare. Alltså det är ingen som kan utmana i luftrummet som skäller upp eller i boxen på det sättet han gör. Men ja, jag vet inte. Jag gillar den här startelvan de har idag. Den funkar jävligt bra. Den enda jag kanske vill ta ut är typ Tronsen. För Sebastian Olsson har en bra grund. Nu är han ganska nyligen tillbaka, så att man ser att han inte är fullt... han är inte 100%ig än. Men jag vill gärna ha... jag skulle vilja ha Santos på nytterback. Få in McCauley där. Behålla Abraham på kanten. Skäller upp på topp. Då blir för sig Santos högerback. Eller är han vänsterback när han brukar leva? Höger.
För alltså där... han är dubbelfotad.
Ja... Ja, men på något sätt skulle jag vilja hitta en lösning att man får bort Tronsen. Men då får ju Sebastian Olsson eller Santos spela vänsterback. Men de har nästan till den bästa elvan den här matchen. Och det syns. Alltså de är riktigt bra den här matchen. Och jag känner att fortsätter de så här så kan Göteborg faktiskt klättra rätt mycket i tabellen.
Ja, nu får de ju äntligen där islossningen, till skillnad från matchen mot Häcken, där man kände, som jag sa, att man är så trött på de här matcherna när de faktiskt spelar bra men inte får ut någonting utav det. Nu får de det och de gör 3 mål och ja, men de får en islossning och det känns som att nu kan de faktiskt börja liksom bygga vidare på det. För att det var lite väl många matcher där man kände att så här, ja, de är bra men de får inte med sig poäng. Och det kanske beror på att de också inte tar ett rött kort för en gångs skull. Men ja, sen också att jag tycker att mittfältet fungerar väldigt bra. För det är väl
jag
också
tänkte ett, komma till det.
Det är ett alternativ också med Mucciola att man kan flytta ner honom på mittfältet. Men jag vet inte heller riktigt vem man ska peta där. För fan, nej, det sitter upp riktigt bra också.
Nej, du rör inte någon av de där tre. För du har Jalkoje som är överallt på plan. Bidrar framförallt offensivt men har ett jävligt bra jobb defensivt också. Nej, men som jag sa, han är verkligen överallt på plan och gör såna fina han har så fina intentioner i över 90 minuter så att det är bara wow. Sen har du Pynt som är någon form av balansspelare i spelet med boll. Lugn och fin passningsfot. Gör inte mycket svårt, men hans lätta jobb underlättar för resten av laget. Sen har du Thorason som är balansspelaren. Han går in i närkamper, får ofta gula kort, men bidrar med det tuffa, det lite jobbigare jobbet, har bra avslut från distans. Jag gillar den här mittfältstrion, det är en fin balans på dem.
Ja, och det är också ganska tydliga roller. Det finns en situation i första halvlek när Thorason vinner tillbaka bollen efter att de har pressat ner Bromma-pojkarna. Han vinner den, han tar sig runt på kanten, ska ha en frispark, men det blir inte det. Så att han har verkligen alltså en tydlig roll i det jobbet. Pynt också där, man kan spela upp bollen på honom men att han inte tappar den. Man känner sig ganska lugn när han får den vid fötterna och det jobbet som Jalkoje gör är liksom magiskt. Alltså han är så jävla bra.
Ja, nej, det är verkligen en guldklump. Guldklimp. Ja. Det är osa mycket bra om det här laget. För de möter också ett ganska bra lag på andra sidan av planhalvan. Alltså BP är inte dålig i den här matchen. Verkligen inte.
Nej.
Men som sagt, Göteborg straffar dem.
Ja, så här, som du sa, BP är inte dåliga. Jag tycker att de har mycket kvalitet alltså, i sina aktioner när de kommer till lägena. De spelar sig ur liksom Göteborgs press många gånger och de gör oftast allting med mycket hög kvalitet. Sen är det lite synd att Vasic bränner så många, alltså så pass många lägen som han gör. Men de tar sig ändå dit och de är bra och jag tycker jag kan kuppa in det här lite snabbt, men det är ofta att man hyllar Fritzons offensiva kvaliteter. Det kanske man skulle vilja behövt i den här matchen då. Men jag tycker att han gör jävla jobb defensivt också som man inte lyfter upp lika mycket. Nu har han i och för sig 3+3.
Och, ah,
men jag tycker att alltså
förra säsongen var det typ nästan bara det man pratade om.
Ja.
Och hans huvudspel. Så
ja, men jag tycker man har blivit blindad av att han har gjort så mycket bra offensivt. Att man har glömt bort hur bra defensivt han faktiskt är också.
Ja, alltså det är naturligt att det ena lyfter bort det andra. Men som du säger, han har kvaliteter på båda sidorna av plan. Så ja, han gör testjobb. Och det var nästan jobbigt att se honom efter matchen i intervjun när han var inte alls nöjd kan man säga. Det är naturligt vid en 3-0 förlust också, men på något sätt kändes det som att det blev 1-0, så det var den frustrationen typ. Nej, men nu har vi pratat kring matchen. Jag tycker vi går lite mer kring själva målen också. 1-0 görs ju av Santos som spelas fram väldigt fint av Gustav Svensson som bryter mönstret från sin mittbacksposition. Där Santos tar emot den och gör det han är bäst på och driver med bollen i hög hastighet. Och sen avslutet går ju inte heller att klaga på, så det är väldigt fint fotbollsmål.
Ja, verkligen. Jag tyckte att Vasic klagade väldigt mycket på att det är för dåligt försvar, men jag tycker det är samtidigt väldigt bra gjort av Göteborg, som du sa, när Gustav Svensson bryter linan och sätter den där emellan och sen bara smack upp. Alltså det är ett snyggt mål.
Man har ju nästan glömt helt att Gustav Svensson ändå var en inne mittfältare.
Ja.
Det känns som att han har varit mittback hela livet.
Ja, han är oerhört viktig för Göteborg också. Det märker man också så här i kan ta det lite snabbt, i halvtidsintervjun när han säger att han är inte nöjd. Det står 1-0, men vi är alldeles för dåliga i omställningar och men vi kan mycket bättre. Och det är mycket det där han bidrar med också, att sätta en högre standard. i truppen. Och, ja, men det är en jävla ledare också. Alltså.
37 år gammal igen. Helt ung. Otroligt. Det är, ja, jo, nästan så. Måste också hylla Bishesari också i målvaktsspelet. Alltså, vilken... egentligen, vi pratar mycket om det här i gästavsnittet, att tillfälligheter avgör en fotbollskarriär väldigt ofta. Att nej, men det är någon som skadar sig, så fick jag chansen och gjorde det bra under den tiden. Det här tycker jag är ett sånt case. Att Göteborgs första målvakt drar på sig en allvarlig skada. Deras andra målvakt som de värvar in för att ersätta honom skadar sig. Bishesari säger tack och bock, ha det bra hörni, nu är ni andra och tredje målvakt för jag är alldeles för bra.
Mm. Det är så imponerande också, 18 år gammal, född 05. Det måste ändå också så här vara svårt, alltså så här, psykiskt för honom att komma in i en sån situation. Okej, fan, är det min tur nu? Alltså, så här, hur redo är man? Det är ju verkligen att han bara slängs in i det.
Han ställer sig väl mot Djurgården, va?
Ja. Det är nog första matchen.
Hans första match,
ja, jag tror att det är hans första match.
Nej, men jag är rätt säker på att det var det. Och det är en BP-fostrad spelare. En liten rolig detalj också.
Mm.
Bra målvakter växer på trä i BP. Eller spelare överlag. Paulus Abraham har också förflutet till BP. Så...
Oskar Pettersson.
Ja. Oskar Pettersson. Eller ja, han har ju spelat i BP. Ja. Lite uppfostrad.
Nej, för sig.
Men en rolig detalj. Sen står ju 1-0 resultatet till andra halvlek. En andra halvlek jag tycker Göteborg nästan är ännu bättre. Och man gör 2-0 via Skelerup som gör sin första start, tror jag.
Andra, han startade mot Häcken.
Andra start.
Jag tänkte på det, just det, jag var lite besviken på att jag inte sa det, att han erbjöd faktiskt någonting annat. Nu fick de aldrig något ut av det riktigt, så jag kände att det inte blev relevant efter matchen. Men inledningsvis i matchen mot Häcken så kände man så här, okej, det ser lite annorlunda ut. Sen var det precis som vanligt att de inte gjorde mål, så då skete jag upp det. Men ja, här gör han ju målet och blir ännu tydligare liksom, att han rör om lite mer där inne.
Mm. Ja, han är där på returen som en målskytt ska vara. Trycker dit 2-0. Och det är här matchen dör. Inte för att det blir 2-0, för man känner att BP kan fan göra två mål på det här om de får till det sista tredjedelen. Men det Asko gör som är ett genidrag i den här matchen är att han gör ett formationsbyte. Han sätter ner en fembackslinje. Och... totalt dödar egentligen allt BP har haft i matchen. Och nej, men det fortsätter inte alls. De tackar och säger god match.
Ja, men då dödar matchen helt enkelt vid det bytet.
Ja, nej, men jag tycker det. Det var... Jag har alltid varit lite så här fundersam kring hur Asko är som en taktisk tränare. För det... Man har det här intensiva tidiga 15 minuterna. Sen tappar man mycket matcher, det har vi varit inne på. När man inte får utdelning. Det är ju det man absolut inte får göra som BP gör. Att släppa in ett tidigt mål mot Göteborg. För då är de livsfarliga alltså. Men jag har alltid ställt frågan kring Asko. Så här, hur är han egentligen taktisk? För man har inte sett något tidigare. Där han ändrar matchbilder med några taktiska ändringar. Men här gör han verkligen det. Och det är imponerande för... Engelmark och Mellberg har ingenting att sätta emot därefter.
Mm. Det där är intressant faktiskt. När matchbilden väl sätter sig. Låt säga att nu är det ju ofta att de har tagit ett rött kort och så vidare och sådär. Ja. Men typ av Halmstad när de släpper in ett tidigt mål och matchbilden sätter sig liksom, att de inte lyckas skapa målchanser. Det blir väl lite mer uppåt spelarna såklart, att de bara ska göra mål för att Mertolli missar straff och så vidare. Men ja, det där, just det där taktiska har man inte riktigt sett.
Det kanske har med det du sa alldeles nyss, att de har tagit mycket onödiga röda kort, vilket gör att man inte kan göra sådana grejer. Och mycket som har påverkat, men nu har han verkligen alla förutsättningar till att göra ett taktiskt tränardrag som avgör matcher. Och han är en förändrad, han har den chansen tycker jag.
Mm.
Ja, sen är väl matchens gigant Jalkoje som fastställer 3-0 på huvudet. Snyggt.
Jävla språngning ändå.
Ja, visst är det Santos som slänger in det inlägget.
Ja.
och fastställer resultatet 3-0. Det kanske inte speglar matchbilden, men jag tycker Göteborg ändå är så pass mycket bättre i slutändan.
Mm. Vad tror du det här, alltså påminner det här om BP:s förra säsong, att man inleder starkt och sen kommer man gå ner sig, eller känner att de är tryggare i år än förra året?
Nej, de är tryggare i år, det tror jag absolut. Jag tycker man kan ta en sån här förlust faktiskt efter inledningen. Man har imponerat starkt nästan varenda match. Så det är, visst, det är tungt med en 3-0 rent siffermässigt, men de vet också att de är bättre än så här. Alltså Vasic, vi har inte ens pratat om det. Han har ju faktiskt 3-4 lägen som man kan göra mål på.
Ja, vi nämnde det lite snabbt.
Ja, så det hade kunnat vara en helt annan bild om han fick in en av nickarna. Eller, alltså,
så gör ju inte BP en dålig match alltså.
Nej. Så det, nej,
de klappar ju inte ihop och förlorar med 3-0 på sätt och vis. Så som du sa, det är ju verkligen inte att de är dåliga, utan att Göteborg faktiskt är jävligt bra.
Och sylvassa med sina chanser. Alltså, det är bara en dålig match. De tar det vidare, jag är inte orolig. Med det sagt så tar vi oss vidare till matchen mot Elfsborg och Sirius, som var en väldigt fysisk match. Det var en väldigt... ja, men ganska rolig match också. En intressant detalj är att Niklas Hult och Johan Larsson är bänkade. Vilket kändes ganska efterlängtat på något sätt. De har inte varit bra i år. Och det sitter två ganska duktiga spelare på bänken och väntar på chans. Och här måste jag säga att en av matchens vassare spelare är faktiskt Rami Kaib.
Nej, men det är så här, finns det något bättre läge än för dem att få chansen? Jag menar, de har inte riktigt varit på den nivån som de var, ja, framförallt förra året då, Niklas Hult och Johan Larsson. När ska de då väl få chansen? Det måste ju vara en sån här match när de står och knackar på dörren och faktiskt har bra ersättare. Då känner jag att det är dags, för att de har inte kommit upp i den nivån. Det är de som ska vara liksom de mest bärande på sätt och vis i Elfsborg. Alltså, de är så jäkla liksom... De har en sån jävla stor roll i sättet som Elfsborg spelar, och då kan inte de liksom gå på halvfart. Så att, nej, det var verkligen viktigt för dem att få komma in nu, för det var fan dags.
Nej, men jag var inne på det också, det var en väldigt fysisk match. Det var Saleh Holmén framförallt som hade matchen i matchen, som det smällde rätt mycket i. Faktiskt en situation som borde pratas lite mer om är när Saleh... smäller på Holmén på ett tokmark-liknande sätt, som inte resulterar i någonting. Vad tycker du om den?
Nej, men det är ju klart att det ska vara rött. Jag förstår att Klitti missar den, med tanke på att han har ryggen emot. Det ser man ju liksom i bilden, att han har det bakom ryggen. Men att assisteraren inte ser det är för dåligt. Alltså, jag vet inte exakt hur liksom, det ska vara, hur man fördelar, vart man ska kolla på plan och så vidare, men det måste vara assisterande eller fjärde domaren som ser det där. För den är så pass tydlig också, han tar ju typ 2-3 meter och kliver fram och trycker till den.
Ja, men det är precis som samma case som Hallakim. Det är väl inte han som tar beslutet kring Tokmak, utan det är någon annan som ser och skriker i öra på honom. Så någon borde se det. Jag håller med dig att det är hårt att lägga det på Klitten, nu är han huvuddomare, så då är det han som får skiten av folket. Men att inte någon ser det är konstigt, för det hade också varit en matchavgörande sekvens. Alltså, det var rätt tidigt i matchen.
En snabb fråga bara, är det huvuddomaren då som ser situationen på Jegbe, på Saleh? Eller är det fjärdedomaren eller associerande som ser den?
Bra fråga. Sånt där skulle man ju faktiskt vilja få reda på, vem det är som ser situationen.
Nej, det är efter att ha kollat upp det, så är det inte Klitte som tar den. Så där är det faktiskt linje eller fjärdedomaren som tar den.
Och här blir det ju då lite fel, för då straffas ju Elfsborg för en sån situation och inte Sirius. Jegbe missar matchen mot Malmö. Saleh spelar nästa för Sirius. Det blir lite moraliskt fel. Men samtidigt så är det ju så att vi jobbar utan VAR och saker händer då. Apropå det, du skickade ju en video till mig då när Tottenhams huvudtränare
Postecoglou,
ja, kommenterade kring VAR, och jag tyckte det var jävligt roligt. Ja. Och på något sätt så bultar det lite extra i hjärtat att man är stolt över att Så pass stora namn känner jag att fan var starkt av Sverige på något sätt.
Jag vill flytta dit. Eller han bara, jag flyttar dit nästa år då.
Ja, nej men det så här, man hör ju att han tycker det är charmigt att vi inte har VAR.
Ja, nej men han var tydlig på det också att han vill inte ha det i engelsk fotboll. Och, ja. Nej, så, precis som du säger, man känner en sån jävla stolthet av att man också lyft upps utav det utomlands. Att fan var häftigt och ja, jag vill flytta dit nästa år. Och folk uppskattar verkligen det. Så, ja.
Nej, men vi ska vara stolta över det. Alltså verkligen. Och därav så händer såna här grejer och... Ja, det är sånt i livet. Fotboll är fotboll. Nu fick jag spara rätt kort. Nu fick Sirius inte det. Nästa gång kanske är det tvärtom. Så är det.
Också märkligt hur man kan se den på Jägbe men inte på Salih också, måste jag tillägga. För att Salih, som jag sa, tar ändå 2-3 meter och liksom smackar dit den. Medan Jägbe står ju nästan på Salih i den situationen. Så det var... Ja, vad konstigt.
Ja. Ja, nej men vi tar oss till målet som äntligen görs av Arbi Seneli. Hans första sedan han kom tillbaka till Allsvenskan. Och han gör det via en fast situation. Och jag fick höra i halvtid att Rami Kaib och Arbi Seneli hade en diskussion om vem som skulle ta frisparken. Och Kaib hade väl nämnt till Arbi att fan var Tom Anders står långt ifrån ena stolpen. Och, vilket gjorde att han drog den direkt mot mål då. Och målvaktstavla eller inte, det blev mål. Men visst, ska jag kan tycka att han ska ha den. I alla fall stöter den åt sidan.
Ja, man ska ju positionera sig bättre i första situationen. Då blir det inte så långt ifrån.
Men uppenbarligen om de lägger märke till det och tar vara på det så är det väl någonting som är fel då. Men 1-0 blir då, det är väl skönt för Kinelli att äntligen få hänga dit en strut.
Det måste det ju vara. Jag vill bara se att han blir bättre och gör mål i öppet spel, om du förstår vad jag menar. Jag vill verkligen att han ska komma igång på riktigt. Han har situationer i den här matchen där han är farlig.
Exakt, där ska jag tillägga att han och Cabe funkar väldigt mycket bättre än tidigare matcher. Jag vet inte om de har en bra relation sen tidigare. Båda är ju från Elfsborg sen tidigare. Jag tror att de spelade tillsammans
då.
Ja,
de spelade ihop, jag är rätt säker på.
Ja, så de kanske har en relation där tillsammans där de känner att de har varandra på ett bra sätt. Och, nej men jag tyckte det syntes i alla fall på plan att de uppskattar att spela med varandra.
Ja, nej men det, ja, verkligen. Får se om han fortsätter starta i och med den här prestationen han gör. För att han var bra.
Nej men 1-0 in i paus för han gör målet typ en halv minut innan den blåser av.
Och så jobbigt psykiskt för Sirius i det läget att släppa till det så enkelt också.
Ja, nej men de är en bra match också. Återigen, där grundspelet ser väldigt mycket bättre ut. Jag tycker Stensson är en gigant den här matchen. Jättebra i närkampsspelet. Jag vet inte hur mycket han vinner egentligen. Och sen igen den här passningssäkra spelaren. Alltså det är... jag tycker synd om honom. Jag vet också hur sur han är över de här förlusterna. Jag tror det brinner mest i den kroppen av alla på något sätt. Det är som du säger, det måste vara psykiskt jobbigt för dem.
Ja, det saknades inte så här, om man tar matchen till helhet för Sirius del, saknades inte jättemycket målchanser för dem heller, utan de har lägen där de kan göra mål. Och Salih har väl någon nick. Och sen har han när han blir frispelad av Herman Johansson.
Ja, i andra halvlek.
Eller Herman Sjögrell, inte Johansson. Herman Sjögrell menar det. Så att liksom,
same but not.
Ja, typ. Nej, så att överlag så som du sa, att Sirius är ju faktiskt ganska bra i den här matchen. Så att,
Nej, men sen görs 2-0 också på... inte ett klumpigt sätt, men han är för fri där, Per Frick.
Lite för enkelt.
Mycket tid, han har tid att brösta den och låter den studsa ner till rätt läge på foten och då smäller han in 2-0.
Ja, kul att få se att han gör mål också. Det var väl fan ett tag sedan man fick se det.
Men det här är ju en match som han uppskattar också, för det var jävligt ruffigt efter Holmén-situationen. Holmén fick ju också en hel del smällar. Alltså, jag tror jag såg honom på marken en 6-7 gånger kändes det som. Och där är också så här, lite psykiskt frustrerande för honom också. Så mycket smällar han fick, så fick ju inte Sirius något kort för det, tror jag. Eller fick Melke Heier på Holmén. Nu kan jag inte komma på om det var där. Men sen får ju han en varning när han...
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Lite revansche på Salih, vilket jag honom avstängd i matchen mot Malmö. Och vi var inne på att Jägberg också åkte ut, och han är också avstängd mot Malmö. Så ja, det kanske är Johan Larsson och Niklas Hult som mittbacka nästa match.
Jaha, eller ja, det har varit något. Men jag tror att de kör så som de gjorde i kuppen. Då tror jag att det hände exakt samma sak. När Henriksson gick av så var det Buhari och Baldursson som spelade mittbackspar, tror jag.
Ja, det lär ju bli något sånt.
Får se hur det går mot Kristian Thelin och Botheim. Ja, skitsamma.
Ja, det blir fan virrigt. I och för sig har de allmän match idag när vi sitter och spelar in, så de kanske är lite trötta och vilar spelare, så det kanske är inte alla som spelar då.
Nej,
men tufft blir det oavsett. Nej, men det jag kan säga är att ja, men Bungard är också en trygghet för Elfsborg. Agerar väldigt bra när han väl behöver.
Och det var så dumt av dem att starta honom till Norrköping. Alltså, jag vill inte lägga allt på honom, men fan, de förlorade faktiskt rätt mycket på grund av honom i den matchen.
Ja. Ja. Rättvist, ja, det får det väl vara. Alltså, Sirius bränner också de här chanserna som du var inne på. Salih får ett friläge, han får en bra nick. Förra året satt de där lägena, då får man poäng. Vi tar oss till matchen mellan Mjällby och Kalmar. Där Kalmar har en måste-match. Det är faktiskt på riktigt. Det är inte alls kul för Kalmar just nu, känner jag. Och värre skulle det bli på något sätt.
Ja. Lite måste match för Mjällby också med deras senaste resultat, att de behöver studsa tillbaka. Ja. Sen snaknar de ju väldigt mycket backlinjen återigen. Så att det var ju ett bra läge för Kalmar att komma in och försöka vinna och nu och komma tillbaka på ett vinnande spår. Men,
ja. Ja, det var ju det vi snackade om sist inför den här matchen, att nu har de det här läget att vända på steken, för Mjällby saknar halva laget och det har inte sett bra ut utan sin trebackslinje. Och det var lite, temat var väl lite så här, vem kommer vända på steken av de här två lagen? Och det blev ju Mjällby till slut. Vi kommer komma in på hur det gick till och känslorna kring det. Men matchen öppnar i alla fall genom att en av mina favoritspelare, Jagne, spelar snyggt fram till Röjskär som tar ett distansskott som är kanske inte det hårdaste, men det sitter på rätt ställe och Samuel Brolin hinner inte till den och det är 1-0 Mjällby.
Ja, lite halvkonstigt. Alltså, han ser nästan lite uppgiven ut. Att jag tycker Röjskär vinklar upp kroppen som att han ska skjuta mot bortre, men det känns så jävla bara uppgivet i den situationen för Berlin. Jag vet inte om du håller med mig att han bara liksom går ner på knäna.
Det känns som att han inte går fullt på den och typ räknar med att han går utanför, eller jag vet inte.
Det kändes lite
konstigt. Jag är ingen målvakt, men det såg lite skumt ut, ja.
Så jag vet inte hur skymd han är, det vet man ju aldrig, men det kändes faktiskt lite väl. Alltså att han inte ens går på den fullt ut var det jag störde mig lite på när det kom till det här målet i alla fall.
Ja. Bara minuter efter det så gör Kevin Jensen sitt första allsvenska mål efter flera år i Kalmartröjan och mycket förhoppningar. Han står på rätt plats och blir serverad av Jaffarpour.
Ja, det är Jaffarpour. Jag trodde du skulle köra på hela efternamnet.
Montar Jaffarpour.
Ja, det är väl bra. Han rinner igenom lite väl lätt på kanten.
Ja, men det är hans styrka. Mm. Det har vi också snackat om. Om det är något han är bra på så är det driva längs sidlinjen i hög hastighet. Och det gör han bra. Och så hittar han Kevin Jensen på den ytan man vill slå en pass.
Mm.
Sen är han kanske lite väl ostörd där. Men det tar han vara på och gör rätt ett.
Mm. Ganska snyggt alltså, helt ärligt. Kommer till den där tomma ytan. Det kändes ganska genomtänkt målet när man ser det. Och så som du sa, han har spelat 2 säsonger tidigare i Kalmar och gör sitt första allsvenska mål nu. Det var, måste ha varit skönt för hans del. För att, ja, han är inne på sin 3:e säsong i Kalmar nu.
Mm. Ja, men det här var en spelare som kunde välja att braka mellan hur många lag som helst kändes det som. Och lite överraskande att det blev Kalmar där och då. Men nu känns det ju inte jätte...
lyckat.
Nej. Nu efterhand känns det ju som att det var nästan tur att han inte hamnade i ett Stockholmslag. För vem vet vad man hade haft för psyke då om man går 2 år utan att göra mål.
Mm. Ja, sen vet man ju aldrig vad som hade hänt. Alltså, men om man
nej,
hade gått,
nej.
Sen om man hade gått lika omålfarlig så som man gör nu. Så ja, det är klart, det hade varit kanske tyngre då.
Mm. Sen efter målet så är det Kalmar som tar lite taktpinn och... Efter att Magashi har hållit bollen lite för länge så ger det ändå resultat. Jag tycker han kunde ha släppt bollen till sin vänstersida av sig. Men den hamnar hos magiska Trenskov som skjuter in 2-1.
Mm. Ja, lite turligt studsa där på en Mjällbyback. Kyligt i första läget och bara driva, fortsätta driva tills han får läget. Men ja, lite tur inblandat också. En jävla konstig matchbild överlag i första halvlek. Det, ja, det ser väl sig självt när det är så 2-2 i halvtid. Svårt att säga vilka som egentligen hade taktpinnen här. Men ja, lite mer med mot slutet.
Just där och då var det väl att Kalmar fick lite momentum av målet. Och,
exakt.
Och så. Men sen kommer det som inte får hända. Och vi var inne på att Samuel Brolin kanske agerade lite halvt passivt på första målet. Vill inte hänga utanför mycket för den. Som du sa, det kan vara sikten, det kan vara många anledningar till varför det såg ut som det gjorde. Men sen på 2-2-målet så tycker jag att här är det faktiskt hans fel.
Ja, det är det ju. Den glider bara mellan händerna på honom. Man ska ju bara plocka den där bollen. Jag vet inte, han blir inte särskilt jättestörd heller när man ser till situationen. Det är ju en Kalmarback.
Det är någon som är där och stör lite. Ja, exakt.
Men den är ju alldeles för enkel att bara släppa förbi sig oavsett.
Ja, och efter lite tur för Mjällbys del så kommer den fram till Janne också som trycker dit 2-2. Jag hoppas han fortsätter starta. Alltså det här, jag har tjatat hål i huvudet på alla kring det här. Alltså, han är deras bästa fotbollsspelare. Det tycker jag verkligen. Sen kanske han inte passar in fullt ut i det spelsystemet och spelsättet de har. Men rent fotbollsmässigt så är det den bästa fotbollsspelaren.
Mm, alltså hans höga toppar är så höga. Jag tycker det håller faktiskt väldigt hög allsvensk klass. Det är som du säger där. I vissa fall är det att det brister hos honom själv i prestationen såklart. Men det är väldigt mycket också att var det matchen borta mot Gais när han får spela anfallare där han inte riktigt kommer till sig rätt. Men då är det väldigt mycket kollektivt att det inte går bra för Mjällby. Han får inte komma till de situationerna där han är bäst i. Men i den här matchen så tycker jag att han kommer ofta liksom, drivandes med bollen och får göra lite, liksom, komma in i straffområdet också, få den där snettan inåt bakåt och ja, han får liksom utrymme för att göra det han är bra på i den här matchen.
Hade han spelat i ett topplag i Allsvenskan tror jag många hade tyckt att det här är en klasslirare. Men nu blir han lite krock med hur Mjällby är som lag.
Mm, han hade nog akklimatiserat sig jävligt bra.
Nej, men och sen går vi in i halvlekspaus och därefter så är det mycket Mjällby. Man känns starkare. Nej, men man är det bättre laget och till slut... Får man väl ändå säga. För det är ju 94 minuten tror jag det är. Så man får en hörna och skickar in den. Och jag lider med Kalmar. Alltså på det sättet det här målet blir till. Guds hand kallar man Maradonas mål. Jag vet inte. Det är väl inte hans riktigt det här. Men han gör målet via armen i alla fall. Nu måste jag komma på vem det var igen.
Killerich.
Just det. Killerich är det som gör det igen. Och ja, det kan inte vara kul att vara Kalmar spelare just nu. Alltså, för, jag är inte supporter heller för den delen, men fy fan, vad tragiskt att förlora i 94:e via en arm också.
Ja, och det märker man på Sjöstedt i intervjun efter matchen. Alltså, han är så uppgiven. Han tycker, han uttryckte sig verkligen hårt där, att allt är piss, vi är för dåliga överallt på plan, och de frågar vad kan de göra bättre. Han bara, vi är inte bra någonstans på plan. Att vi, han är liksom inne på att vi är helt värdelösa. Och man känner verkligen självförtroendet, att det är på botten just nu i Kalmar. Ja, det blir hypotetiskt, men jag kan tänka mig att Kalmar i alla fall hade kunnat gå därifrån med 3 poäng. Om inte till exempel Brolin gör den där tabben liksom, som man gör nu. Det finns många situationer hela tiden där man kan gå därifrån med poäng. Man släpper in i slutet mot Sirius. Det är så frustrerande att vara Kalmar just nu på alla sätt och vis. Det känns inte som att det bara är att de är dåliga, utan att det är en till viss del otur också.
Mm. Vi får se om de vänder på skutan nu när de möter Halmstad på hemmaplan. Om det här var en måste-match, så är det där en måste-måste-match.
Det är nästan varje match för dem nu. Alltså, de
ja,
är
jo,
djupt
det
nere.
Är verkligen så. Ja.
Sen måste jag säga att det är fan svårt för domarna att se den där handsituationen också. Ja, jag trodde att det var Herman Johansson som sköt in den i första läget. Att han får en tåspets på den typ in. Men sen när man ser reprisen, så ser man att vilken jävla hands det där är. Det där ska inte godkännas.
Jag är enig med det, men jag trodde också det var Herman. Så till och med vi från TV:n tyckte det var svårt att se. Då förstår jag att det är tufft att uppfatta det som domare. Tänk om man hade en mållinjesdomare eller kortsidedomare där.
Ja, då hade den inte godkänts.
Det hade man ju för vissa matcher.
Ja, kanske. Inte det bara i straffläggning då?
Om jag ställer den frågan öppet, helt ärligt, om man hade en kortlinjedomare som ansvarar för straffområden och ja, men just såna här situationer.
En diskussion är att lägga till en domare till på plan som har, eller två domare som hanterar varsitt straffområde bakom målet.
Japp.
Okej.
För då de får mycket bättre blick på såna här situationer, straffsituationer, fasta situationer, om den var inne eller inte. Alltså det, man undankommer ju VAR på något sätt. Man undankommer målkameror.
Jävla intressant faktiskt. Jag vet inte hur det där fungerar i praktiken, om det är möjligt och så vidare, men tanken är ju jävligt spännande.
Alltså, kan inte fjärdedomaren stå på en kort sida istället för mellan tränarna?
Men han måste ju sköta byten och så vidare och hålla koll på det där och...
Nej, men okej, men på något sätt hitta en roll där i varsitt straffområde också.
Ja, faktiskt, det var en spännande tanke.
Det kanske är en kostnadsfråga att det är 2 löner till, men hur mycket kostar inte goal line technology? Alltså, det är multimum kostar ju det, så jag vet inte, ja, det har varit lite intressant.
Ja, nej, men helt klart en spännande grej faktiskt.
Ja. Vi hoppar vidare till Tele2 Arena där Hammarby var revanschugna mot Västerås efter kuppen.
Ja, det blir väl kanske en liten värdemätare på sätt och vis då, hur långt man ändå har kommit.
Det jag kan säga är att första halvlek är deras absolut bästa halvlek, tycker jag. Kanske inte sen Kim Hellberg kom. Det kanske finns någon, jag vet inte, någon Bode eller, jag vet inte vad folk har för värdemätare på bästa halvlek, men i allsvenskan i alla fall 100%.
Ja, jo, men det håller jag med om. Alltså, det var så mycket som var bra i såväl som individuella prestationer, taktik också, därmed Besaras falska nia, att han skapade så oerhört mycket oreda. Man spelade sig ur Västerås press väldigt enkelt. Man pressade dem högt och inte till att de spelade igenom så enkelt. Så var det så mycket som satt på plats i första halvlek.
Jag tycker man tog sin lärdom av vilket lag Västerås var ifrån första mötet och använde den kunskapen emot Västerås på ett så pass bra sätt att man vinner matchen på grund av det.
Det blir ju enklare också att analysera liksom vad de är bra och dåliga på om man jämför liksom när de får möta Superettan-lag förra året och de har en del nya spelare och det var tidigt på säsongen och så vidare. Men jag skulle också säga att man tog lärdom från matchen mot Halmstad förra veckan när man är helt urusla och helt värdelösa egentligen. Där Tecken nu får starta, där jag tycker han gör en bra match och man märker att han erbjuder verkligen något annat. Det kanske var därför också var en stor del till att Besara fick gå ner så djupt mot Halmstad, För att du saknade den typen av spelare där du körde med Hammar då istället. Då. Men ja, det tyckte jag också var någonting som höjdes faktiskt att han kom in.
Någon som har haft det tufft och hett om öronen är Pina, så jag tycker det måste nämnas att han gör en jävligt bra match här.
Mm. Ja, men det tycker jag också. Ja, han har haft det väldigt hett om öronen. Det har nästan varit som en kupp mot honom. Det är han var ganska bra mot Häcken också. Men det känns ofta som att man i Hammarby-led alltså gör narr av honom utan anledning på sätt och vis. Det känns som att man alltid ska hacka på honom. Men det känns som att folk har fått upp ögonen för att han är faktiskt ganska bra nu.
Och en annan som är revanschsugen, det är ju Boda. Han har inte gjort mål på 2 år tänkte jag säga, precis som Kevin Jensen. Det känns som det i alla fall.
Ja, han var ju skadad stora delar till förra säsongen.
Såklart,
för att skydda han lite.
Det måste vara inräknat. Ja, herregud. Men han väl, det var länge sedan man såg en bra insats. Och nu gör han ju 1-0 målet.
Ja, jäkligt snyggt rakt igenom när Johansson spelar den ner till Skoglund, som också är en jävla bra match till skillnad från matchen mot Häcken. Slår den högt, dimper ner på Boda. Lite passivt av Västerås, men
ja, det är en yta som tappas helt.
Men det kommer från en period där Västerås är ganska nedtryckta, vilket gör att det kanske är därför man låter det där ske lite också, för att de har liksom fått stå emot så pass länge också att till slut så kommer det komma en markeringsmiss då på Boda. Men ja, är lite väl passivt, för där brukar Västerås vara jävligt bra att vara på tårna, framförallt med Ensam Biomba och ja, hela backlinjen egentligen också med Magnusson och Douglas. De brukar vara bra på att få undan de där bollarna.
Ja, nej, jag är enig. Sen var det ju också som du sa, Besara var högre upp i banan och det märktes av, för han avfyrade kanske 4-5 skott och alla var rätt farliga. En i stolpen, en frispark som räddas av Brattberg, någon precis utanför. Alltså, det kändes som att han var helt rätt i banan den här matchen. Och om inte Hammarby fortsätter med det, då tycker jag att man kan ta ett nackskott på någon, för det är något helt annat för Bayern.
Helt enig. Återigen, jag tror att den matchen mot Halmstad handlade väl lite om att tyvärr så var Tecke utanför, vilket gjorde att han var tvungen att ta mer ansvar. Men han gör det så tydligt att det är den där ytan han ska finnas i. Västerås hade stora problem till det. Jag tänkte på det faktiskt några gånger, att det var ofta han hamnade i de här ytorna mellan backlinje och mittfält, där många pekade hela tiden på att ta honom, för att liksom, han kom i de ytorna där liksom inte någon var säker på vem som skulle ha honom, för att Västerås kör med en ganska tydlig man-man, och när han hamnar i de här mellanytorna hela tiden så blir det liksom som att alla står och pekar på Besara, men det är ingen som tar honom, och han skapar en sån oreda för dem, och det är väl stor del till där Hammarby vinner matchen, och det är så 2-0 målet kommer till också på sätt och vis, där han får en boll, lurar nästan lite som att han ska vägga med Pinas, men släpper den och går in och också återigen hamnar i den där ytan där liksom det är ingen som vet riktigt vem som ska ha honom, så att ja, det är ju matchens gigant i den här matchen, och han är så jävla bra.
Ja, alltså det är otroligt många bra insatser, det går inte att klara på mycket alls, men en sak jag måste ta upp, alltså Jokanović, jag är lite osäker kring honom. Alltså det är väl lite för många halvdana insatser kring honom. Han exploderar ju mot Elfsborg, det vet vi alla. Och vi vet alla vad han har för kvaliteter. Och just det han är stark på är han kanske helt överlägsen i serien på. Men det är för många plattmatcher tycker jag.
Mm. Jo, så är det ju. Och vi hade ju det som en diskussion efter matchen mot Elfsborg, att det är fan dags att hålla i det där nu. Att du kan komma upp i form, och att det är inte bara Besara du behöver hålla koll på, utan nu kommer den här killen och prestera bra också, och det ja, nu vinner man och man kan ju vara glad i Hammarby led så här, men jag synar ändå lite på sätt och vis och säger att det kommer vara höga toppar och djupa dalar. Vi kommer från en vecka sedan med den prestationen mot Halmstad och där liksom knappt någon av spelarna kommer upp i nivå. Det kommer vara blandade insatser individuellt från spelarna, och det kommer vara blandade kollektiva insatser också. Så att jag tror att den matchen man såg mot Halmstad, den kommer man säkert se igen också. Och sen kommer du säkert få se en sån första halvlek som Hammarby mot Västerås. Alltså det kommer vara bland och ge. Och det är det jag måste jobba på.
Nu ska jag inte titta bak för mycket, men i cupen gick han ju mållös om jag minns rätt. Sen är det både Kalmar och Malmö mållös. Sen exploderar han mot Elfsborg. Är det så att man förväntar sig att ja, nu går han lite blekt i 3-4 matcher och sen pang gör han ett hattrick och sen går han blekt. Alltså det är lite en otroligt mycket bättre Jocke Persson över det.
Ja, det är en ganska bra spaning. Det är så det ser ut nu i alla fall. Man har väl alltid haft en diskussion att han måste komma upp i en bättre kontinuitet. Så att det är faktiskt ett litet frågetecken efter den här matchen. Liksom, det är ju inte bara klang och jubel, utan det finns saker att...
För nu när Rabi är borta också så kommer ju ställas ännu mer krav på honom. Även en sån som Boda kommer behöva större krav. Nu tacklar han den uppgiften bra idag. Det som ska bli intressant är att se det över långa loppet. För över 30 omgångar kan man inte lita på att Besara gör allting. Men det är ju det jag försöker komma till också. Skulle man få igång en jämnare Jokanović så att Boda bibehåller det här, så är det ett jäkligt spännande lag.
Jo, precis. Och det är det jag håller med om att Hammarby tampas med. Det är liksom det man behöver göra för att utvecklas väldigt mycket. Och jag är rätt säker på att man kommer få se en platt match snart igen. Det tror jag faktiskt.
Vilka är nästa? Det är Värnamo, va?
Ja, den tror jag dock bara borde vinna. Men det blir en match i matchen med tanke på att han kommer därifrån, Kim Hellberg och David Selin.
Ja.
Så det ska bli kul.
Sen kommer det 2-1 mål från ingenstans, tycker jag. Och efter det så är Västerås bättre än vad de har varit under hela matchen. De får väl sin period där på. Det blir lite spänning men ändå inte.
Jo, så är det. Och där tappar ju Boda lite sin markering och Gevert får slå in den där lite väl enkelt, tycker jag. Och precis som du säger så får ju Västerås momentumet av det. Och så här, Västerås gör inte någon jättebra prestation i matchen heller riktigt, men ja, ger dem lite momentum så kan de skapa chanser, det vet alla om. Så det var lite läskigt och man hade väl ändå smått på känna att så här, fan, så jävla långt ifrån 2-2 är de inte om de får till det. De har ju några läger där Jabir får plocka ner den många gånger ganska enkelt och ostört. Och även så har han ett skott i de slutminuterna där som går över när han gör någon halvbiss och sådär också. Så att, ja, onödigt av Hammarby att släppa till det där, så att det blir faktiskt ganska farligt mot slutet ändå.
Nej, men stark trea för Västerås är inte ett dåligt lag trots... Alltså tabellen ljuger lite där, tycker jag. Och... Ett glädjebesked av Bayern att få med sig det här resultatet.
Ja, och prestationen också.
Ja, men inledande sex. Jag säger som Emil Ölander säger. Sämst på bortaplan men bäst på hemma. Det är Hammarby. Sjukt konstigt citat, men det ligger väl någon form av sanning i det då.
Ja, men på sätt och vis framförallt tycker jag att det lutar mer åt prestationen. För Häcken borta, om du tar den till exempel, så är inte det en dålig prestation, utan att man sumpar sina chanser till att stänga den matchen. Så man är inte riktigt dålig på det sättet, men man får inte med sig resultatet. Så jag tycker mer att det är från prestation till prestation som är problemet i Hammarby.
Ja, nej, jag tyckte det var så roligt när hon sa det bara.
Ja.
Så man kan förvänta sig en hemmaplan mot hemmavinst mot Värnamo. Sen är det två raka torsk. Sen är det två raka vinster.
Ja, det är lite svårare.
Ja, vi rundar av där. Vill man se hockeyassister går man in på våran Twitter. Det är en intressant tabell som vi är stolta över. Och den börjar få en liten formning nu.
Så är det ju. Så in och kika där. För att se hur tabellen ser ut. Så hörs vi i nästa avsnitt.
Ja, jag tänkte bara säga det. Vi brukar lyfta upp det här, men vi lägger en liten irritationsmoment och ber kolla på Twitter nu för att se den. Så fortsätter vi lyfta upp den i resten av avsnitterna. Det blir en liten teaser så här. Fan, gå in på Fotboll i fotboll på Twitter.
Ja, det är bra.
Ha det bra allesammans.
Ha det bra.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.